Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag ska vi få lyssna till Urban Ringbäck som talar om nådens ankomst.
Och jag ska fortsätta den texten som Viktor och orkestern här framförde. Och det står i samma kapitel i Johannes 1 i fortsättningen så här. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom jag sa, han som kommer efter mig, han är, går före mig, ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, men den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Vad är det unika med kristen tro? Ja, frågan har diskuterats av väldigt, väldigt många. Bland annat av de här tre herrarna från Englands kulturliv, 1900-talets, tre av de stora giganterna. Och den ene hette Tolkien, han med Sagan om ringen, ni vet. Den andra hette C.S. Lewis, Narnia-seriens författare. Och så har vi Chesterton, en journalist och författare som gjorde också starka intryck. Alla tre var varmt troende. Och i någon slags symbios så ledde de liksom varandra till tro, de här tre herrarna. Och de hade också en berömd samtalsklubb eller som samtalade om de här frågorna. Och ett av ämnena är alltså det här, vad är egentligen det unika med kristen tro? Och nu det jag nu ska berätta om, det är lite trevande exakt vilka som var med och hur det gick till. Men det var så att C.S. Lewis, han var bara med för inledningsvis eller i delar av det när den här diskussionen skulle gå. Och sen var han borta och var borta i flera timmar. Och man funderade på, vad är det unika? Vad är det unika? Och när han sen kommer tillbaka efter många timmar så pratar de fortfarande om detta. Och då lär han ha liksom reagerat och sagt, har ni inte löst det här än? Det är ju enkelt. Och så sa han det. Men jag tänker inte säga det. Vi håller det ett tag. Det är advent och vi samlas omkring de stora texterna och sångerna för den här tiden. Och vi är många, som Thomas sa här i början, i vårt land. Ett antal bibeltexter läses, ett antal sångtexter. Och alla handlar om att någonting kommer. Någon kommer, någonting kommer. Det är någonting som vi väntar på, en ankomst. Och jag tar bara några olika sådana ankomster som finns i de här texterna som vi har sjungit delvis redan och kommer att sjunga och som finns i bibeltexterna. Det handlar ju om den berömda, symboliskt laddade entrén som Jesus gör den sista veckan i hans liksom jordiska gärning på en åsnerygg, och när det bryter ut ett överjordiskt jubel på gatorna i Jerusalem och man sjunger och slänger palmkvistar och lägger mantlar på vägen, och sången är den samma som den vi sjunger: Hosianna, Davids son, välsignad var han som kommer i Herrens namn. Den handlar om Jesus kommande tillbaka efter en tid till sin barndom och hemstad Nasaret. Och när han framträder där i slutet på synagogsgudstjänsten. Och jag läser den text han väljer att läsa där. Den lyder så här: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och när allas ögon är riktade mot honom så säger han de här laddade orden. Jag skulle aldrig våga säga det i min hemstad. Idag har de här orden gått i uppfyllelse inför era ögon. Och det gör han då, de här orden, till sin programförklaring om frihet för de fångna och så vidare. Och vi sjunger ju i den stora julsalmen: Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. Det handlar om hur Jesus gör entré i templet i gudstjänsten i Jerusalem. Han rensar templet och gudstjänsten, inte för att den ska bli stilla, tyst och död eller tråkig på något sätt, utan den ska bli levande, sann och full av glädje. Och vi sjunger: gör portarna höga, gör portarna breda, gör dörrarna höga, låt ärans kung få träda in där han hör hemma. Och det handlar om Jesu ankomst in i en enskild människas hjärta. En av texterna säger så här i Uppenbarelseboken: se, jag står vid dörren och bultar. Om någon öppnar ska jag komma in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jag valde en text som tar det största greppet på temat ankomst. Och det är ju att det är Guds ankomst till hela tillvaron, till världen så som vi känner den, ja, till hela skapelsen. Och då läste jag ju att det sanna ljuset skulle komma in i världen, att ordet blev människa och bodde bland oss. Och lite längre fram i Johannes evangeliet de berömda orden: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under men ha evigt liv. Jag tror vi håller på C.S. Lewis lite till faktiskt, innan han får komma in och svara. Vad handlar alla dessa ankomster om? Vad är själva det unika i det som nu skulle komma in i världen? Låt mig ställa en annan fråga. Vad är det då som saknas, som fattas? Vad är det tomrum, det behov som det här skulle kunna tänkas mötas? Och där kan jag naturligtvis inte ta alla de sakerna. Men låt mig säga, och det är ganska aktuellt faktiskt i det klimat och samhällsklimat vi lever i just nu, både i Sverige och hela Europa. Lagar, regler, förbud, straff. Vi måste ta tag i det här, hörni. Vi kan inte ha det på det här sättet. Vi måste få ordning på den här tillvaron. Jag tror vi alla är tacksamma så länge vi finns i något sån här fungerande rättssamhälle. Ett land ska med lag byggas. Och det finns en del här som kommer ifrån länder och miljöer där man verkligen längtar efter ett fungerande rättssystem. Så jag sitter inte här nu och raljerar på något sätt, utan jag vet, och förra söndagen så talade vi om behovet och ropet efter rättvisa. Men man kan ändå inte säga att i vårt samhälle att det är någon slags brist på lagar eller regler. Varje gång en politiker eller en ansvarig ledare ställs till svars för missförhållanden så säger man nästan alltid samma sak. Ja, vi ska ta och se över regelverket. Känner ni igen det? Eller politiker säger, vi ska titta över lagstiftningen här. Och sitter du där och säger, japp, då var det klart. Nej, vi gör ju inte det. Varför det? Jo, vad hjälper regler och lagar om inte motiv och drivkraft finns i våra hjärtan? Och när mängden av lagar och regler vida överstiger vad vi kan hålla reda på, så är det ju rent av omöjligt att leva upp till allt det. Och det här brottas bibliska texterna med. Hur ska vi kunna leva upp till lagen och lagarna och allt det som ropar efter att vara rätt och riktigt på alla sätt och vis? Det finns de som uppfattar kristendomen med betoning på det sista ordet, eller sista delen av ordet, som en ankomst av nya, strängare, hårdare lagar, till och med straff och domar. Men det är, ska jag säga, inte det som vi firar idag i advent. Är det bättre förebilder? Det kanske börjar närma sig lite grann. Det är ju lättare att följa goda exempel, förebilder, än skrivna regler och stadgar och påbud. Och onekligen har vi i den kristna kyrkans historia ett antal väldigt fina förebilder. En del av dem har fått epitetet helgon. I vår tid har vi haft personer som Moder Teresa, Martin Luther King, eller varför inte mannen som besökte Smyna för 2 månader sedan, som har tagit sig an tiotusentals svårt våldtäktsdrabbade krigsoffer, kvinnor och barn i Kongo. Dennis Mukwege, som också välförtjänt fick fredspriset. Vi behöver den typen av förebilder, eller vad säger ni? Men om man förväntar sig det unika bidraget som kristen tro har, så får vi erkänna att det finns många som utifrån andra ideologier också är väldigt goda förebilder. Vi har till exempel den fantastiska Greta. Vi hade Mahatma Gandhi, som visserligen sneglade mycket på evangelierna, men som i själ och hjärta var hindu, har betytt mycket för mänskligheten. Och så här i juletid får man väl nämna Ernst. Mannen som kan allt som inte jag kan. Och dessutom, allt det jag kan, det kan han bättre. Jag vet att en del av oss har kanske lite svårt där. Men låt oss vara glada för goda förebilder. Det finns en sak med alla dessa förebilder, och det är ju att de ofta blir ouppnåeliga exempel. En annan sida av samma mynt, det är att om man väl kommer dem riktigt nära, så upptäcker man att var och en av dem är en vanlig människa. och hade fel och brister precis som du och jag. Och det kanske är bra att det finns båda sidor av den mynten. Och bra att komma ihåg förresten när det gäller förebilder, att inte kräva mer än av dem än att de är människor. Nu finns det, jag vill säga, ett undantag i den mänskliga historien. Och nu är jag subjektiv, jag är kristen, jag är efterföljare av Jesus. Men jag vet ingen bättre och starkare förebild än Jesus från Nasaret. Och jag har en våldsam uppbackning av människor från alla håll och kulturer och sammanhang som säger samma sak om honom. Och då är det ju inte så att jag skulle vilja säga att kommer man nära honom så bleknar det, utan det verkar vara tvärtom. Ju närmare man kommer, ju starkare blir han. Men däremot är det samma sak att om jag ska leva upp till honom som förebild så fallerar jag. Så går det inte. Och även om jag säger att jag som kristen, och det vill likna Jesus, så kan jag då absolut inte jämföra mig med Jesus. Det skulle vara förmätet. Och när någon gör det, då drar jag åt mig öronen ganska rejält. Vi behöver förebilder. Och Jesus är den bästa, det vill jag säga. Men det är ändå inte en nya förebilder som advent handlar om på djupet. Inte regler, lagar, inte nya förebilder. Är det ankomsten av en ny religion? Det finns många religioner och trosuppfattningar, livsåskådningar på vår jord. Och vi ska alltid respektera varandras rätt att tro. Och vi ska högt värdesätta den religionsfrihet som vi ännu så länge ursäkta att jag behövde säga det, men jag måste säga det. Den religionsfrihet som vi inte ska ta för given. Men man ska också ha rätt att lämna sin och förändra sin trosuppfattning. Det är självklara mänskliga rättigheter som sitter trångt i många länder. Och när jag tänker på våra konvertiter i vårt eget land så är jag bekymrad över den rätten, hur den tas tillvara i vårt rättssystem. Jag är djupt kritisk för att tala rakt ut. Jesus, kommer han i första hand med ett antal trossatser? Kommer han med ett nytt system, ett nytt tankesystem, ett nytt värdesystem? Ja, alltså, jag är lite kluven här. För jag vet, Jesus har verkligen bidragit till någonting stort i mänskligheten som naturligtvis har blivit systematiserat på olika sätt. Men när jag bekänner min kristna tro tillsammans med hela kyrkan, då gör jag det inte för att det är ett fulländat regel- eller värdesystem, utan för att det berättar en berättelse. En berättelse om en gåva till mänskligheten. Jag menar att Jesus inte i första hand var en religionsstiftare. Jag tror han inte hade det som mål. Han ville bygga en ny gemenskap. Han ville visa ett nytt sätt att leva. Men inte tror jag att han såg framför sig en institutionaliserad ny kompletterande religion till alla de andra. Vet ni att jag tror att Jesus har ett universellt tilltal till hela mänskligheten? Något som handlar om relation och liv. Han ville gjuta nytt liv in i allas liv. Ja, nu har jag talat så länge så C.S. Lewis har hunnit komma tillbaka. Och när han möter den diskuterande gruppen så frågar han, har ni inte kommit fram till svaret ännu? Det är ju enkelt, säger han. Och några säger att han ropade. Det är ju nåden, säger han. Det är nåden. Och jag läser igen. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin far. Och han var fylld av nåd och sanning. av hans fullhet har vi alla fått, så står det, nåd och åter nåd. Nåd, nåd, nåd. Och det kommer igen, nåd. Han kom med en julgåva som är större än någon av oss kan ana eller beskriva. Det är tack vare nåden som det finns frälsning och räddning för den här världen i all dess full, i ordets fulla bemärkelse. En frälsning som gäller livet, tiden och evigheten. Det är genom nåden ni är frälsta, genom tron, så står det, inte av er själva. Och det utmanar all religiositet, till och med den kristna varianten. För religiositet har en tendens att alltid handla om min egen prestation. Det jag kan göra, det jag kan bygga, det jag kan åstadkomma, det jag kan tänka ut. Men Jesus kommer med något annat som är en ren och skär nådegåva. Därmed har jag inte sagt allt om nåden. Den är frihet, ett nytt utgångsläge, ett nytt livsrum, en ny syn på mig själv, fred och försoning med Gud, med mig själv och med andra människor. En slags helande livssubstans som rinner in i tillvarons alla hål och sprickor och helar. Nåd är inte ett billigt sätt att förneka skuld, men vägen till att bli fri från skuld. Genom förlåtelse, inte genom förnekelse. Inget ett sätt att alltid få göra som jag vill, utan en kraft att göra det jag egentligen vill, att göra det som är rätt. Jag går ändå bet, känner jag. Det här är för stort. Det går inte att beskriva. Jag tror vi sjunger istället. Den av författaren John Newton självupplevda Amazing Grace. Han som gjorde sig rik på att sälja människor, köpa och sälja slavar. Men till sist håller på att gå under i slavskeppet, när slavskeppet handlar i en storm. Men han ännu mer håller på att gå under i ett moraliskt moras och upptäcker hur fel hans liv har blivit. Hans gudsmöte leder honom till att skriva en sång som för en hel värld har gett en aning om vad nåden egentligen är. Amazing Grace. Inte bara sjöng han det, han levde i den nåden. Och det var den som gav honom kraft att bekämpa slaveriet. Inte bara det han själv hade ägnat sig åt, utan han var en av nyckelpersonerna till att hela det brittiska imperiet övergav slaveriet och lagstiftade emot det. Den ordningen tror jag för övrigt när det gäller lag och nåd. Nåden kan faktiskt gå före och skapa goda, rättfärdiga lagar. Det var inte dåligt, det kommer jag på nu. Och vi sjunger på svenska Anders Frostensons text. Sjung med mig bara. Oändlig nåd oss Herren gav, och än idag oss ger. Ja, jag böjde var, men kom mitt hem, var blind, men nu ja. Det där får vi göra igen, hörni, det är ju fantastiskt. Oändlig nåd oss Herren gav, och än idag och ger. Jag vilse var, men kom mitt hem, var blind, men nu jag ser. Mest av allt vill jag idag hänvisa dig till honom som kommer med gåvan. Om nu inte jag lyckas att förklara detta, för det gör jag verkligen inte, men så kanske du, det vore en bra idé att låta honom som kommer med presenten också öppna den tillsammans med dig och förklara djupet. Det kan ta ett liv eller så, men det blir ett välsignat liv och en välsignad upptäckt. Vi ska gå över nu till att sjunga en annan sång tillsammans med församlingen, orkester och kör. Och den är en sång som vi här i Smyna har sjungit i många, många årtionden. Jag tror ungefär 70 år sedan den fick en svensk text. Men den har 100 år på nacken och lite till. En kvinna som heter Annie Johnson Flint, poet, har skrev den här dikten. Och hennes livshistoria påminner om Newtons, men från ett annat håll. Inte om det moraliska haveriet, men om lidandet, mysteriet med ett liv i smärta och lidande. Hon förlorade sina föräldrar när mamman dog, när hon fick sin lilla syster 3 år gammal, gick mamman bort och strax efteråt pappan. Hon kommer så småningom efter sorger och besvär till en bra familj som adopterar henne. De älskar verkligen adoptivfamiljen. Men i de känsliga ungdomsåren så dör också de föräldrarna. 2 gånger blev hon alltså föräldralös. Hon var begåvad och läser till lärare, men precis när hon ska börja sin bana så bryter en skoningslös reumatisk sjukdom ut som bryter ner hennes leder och hennes kropp, så hon får tillbringa sitt liv, och jag vet inte om bilden har varit uppe ännu, men på en institution, i en sjuksäng och i en rullstol. Men från detta läge så börjar hon sprida sina dikter, och hennes livstema, det är nåden. Hennes livstema är den nåd som inte bara är räddning och frälsning för stunden och evigheten, men också en bärande livsprincip, en kraft att förstå det man inte kan förstå, som fyller ut de där luckorna med det är ändå mitt i allt en nåd från Gud att vi får finnas till, och att Gud mitt i gåtorna och smärtan och lidandet kan vaska fram någonting gott ur våra liv. Och hennes liv blir till en sån välsignelse, så när hennes kort sprids så ropar folk efter hennes texter och hennes dikter. De tonsätts och sprids över världen. Hennes stora livstema var nåden, och hennes favoritbibelord var: min nåd är allt du behöver, i svagheten blir kraften störst. Hon drabbades av många röster som sa: det är något fel på din tro att du inte blir frisk. Eller: det kommer från dina föräldrar, det är något ont i sammanhanget. Det var kanske därför hennes upptäckt av nåden som bryter alla sådana dumheter. Nåden, om du har drabbats av budskap av den typen, du är fast i ett socialt arv, eller stjärnbilder säger någonting fel om ditt liv, eller ödet har bestämt och så vidare, så ska du veta att nåden bryter allt sådant och inkommer en ny positiv livskraft, förlåtelse, men också kraft att leva. Och nu sjunger vi: han ger mera nåd när min börda blir större.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.